Vad fan tyckte de det var roligt? Va? Det var väl bara för att den var lite fräck, tror du inte det? För du vet hur folk är. Så fort det blir lite fräckare, vet du, då är de på hugg, va? För som jag skulle dynga i mig en riktigt häftig fräck.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som inte alla andra poddar alltid tar upp i alla fall. Och idag är jag lite nervös för att vi har celebert besök här i podden. Mitt emot mig sitter han, den store Peter Flack, välkommen hit.
Ja, tack så mycket, jag känner mig inte så stor. Jag är ganska lång är jag väl, men vad trevligt att få vara med här.
Ja, och ännu trevligare är det för mig.
Vad bra, härligt.
Om man skulle sätta en titel på dig, kan man då säga underhållningsmänniska?
Ja, det tycker jag låter väldigt bra. Ja. För det är det jag har ägnat mig åt i hela mitt liv kan man säga.
Och hela ditt liv, när ungefär började du med det?
Ja, jag är ju född 1946. Mm. Det är ju ett sånt här, ett barn som kom till när det var stora barnkullar efter andra världskriget.
Du är en boomer, som ja, man säger, på nysvenska.
Ja. Och uppvuxen i Örebro, jag förknippas väldigt mycket med Örebro, har jag en känsla av. Det är ju, där är jag ju uppvuxen där, gått i skola där, gjorde en utflykt under några år till Uppsala. Där bodde jag i 3-4 år och det påverkar mig nog rätt mycket, för då var jag 15, 16, 17, 18 år. Och då tar man ju mycket intryck i de där tonåren. Men sen tillbaka till Örebro och så Stockholm, men har ändå på något sätt hamnat i Örebro. Och när man är ung så tänker man så här, ja men när jag går ur plugget var som helst, men inte Örebro. Men det blev det i alla fall. Mm. Och underhållning har det blivit hela vägen. Både som, ja, det är producent och skriva och stå på scenen och spela och radio och tv och allt sånt här. Jag har fått göra väldigt mycket roligt i mitt liv.
Jag inbillar mig att det du är allra mest känd för är ju figuren Hjalmar.
Ja, men så är det ju.
Och Hjalmar, han bräker ju på någon sorts närkingska. Så det, att jag menar, därav också Örebro-associationerna.
Ja.
Dessutom så framträdde väl Hjalmar först och främst på revyer i Örebro.
Ja, så är det ju.
Ja.
Och Hjalmar är ju, han stammar ju någonstans från den där gamla bygdespelsromantiken. Det är ju en sån bondtyp. En tönt som bor någonstans på Närkeslätten och som har den här oerhört udda dialekten. För närkingskan hör du ju nästan inte i några andra sammanhang. Och vi har ju några svenska dialekter, det här tycker jag är intressant, som vi så att säga främjar oss lite ifrån när vi hör dem. Och jag tror närkingskan hör dit. För du kan godkänna gotländska och göteborgska och värmländska och så, som
de är lite pittoreska,
lite trevliga och så. Ja. Och du kan ha en väderpresentatör som står i tv och presenterar väder på gotländska. Du bryr dig inte så mycket om det. Men jag lovar dig att den dagen de ställer mig framför en karta och så säger de, kan du göra det här på närkingska? Ja, ni vet, här uppe i norr så kommer det nog att bli, det kommer nog att komma in lite snöväder framåt kvällningen. Och sen, det skulle aldrig gå, det skulle bli tittarstorm.
Är Närke en del av gnällbältet?
Ja, de säger ju det.
Ja, men det är ungefär, då är vi i Närke och så rör vi oss lite.
Ja, lite mot Västmanland och Eskilstuna. Ja.
Precis, österut, nordost kanske. Mm. Det är där vi har.
Det där jag är så i gnällbältet.
Ja, men det är ett ganska etablerat begrepp.
Ja, det är det.
Och det är någonting med att ljuden blir nasala och att ni låter lite missnöjda.
Jo, men dialekten låter ju gnällig.
Mm.
Ja. Det är ju så. Och när jag började göra Hjalmar så trodde jag inte, alltså kunde ju inte ana att publiken skulle köpa det här. Jag var tvärtom väldigt, lite skrajsen så där i början och gå in på en scen inför Örebro-publiken eller de som bor runt omkring Örebro för att bli uppfattad som en som drev med dem. Tvärtom.
Ja, men man älskar väl att bli driven med om man blir bekräftad. Men jag jämför kanske med Kurt Olsson eller, ja, eller Albert och Herbert, ja, om vi är i Göteborg. Mm. Eller Nisse Alroth som var en stor, ja, skånsk, ja, revy, ja, och om man så vill Buskis stjärna på, mm, 60-70-talen som ju också som, såklart drog på dialekten.
Ja, visst.
Och han har en avtagare i en man som heter Kent Nilsson som har haft, ja, Arlövsrevyn. Och som, när de gör sina figurer så är det klart att de som drar upp, mm, dialekten, mm, några nivåer. Mm. Och så känner man sig som skåning eller göteborgare bekräftad. Även om ni då lite grann driver med oss. Så är det väldigt lätt att ändå känna att det är någon, också någon som ser oss.
Ja.
Det är någon som,
det
kan
har du
oss.
Rätt i. Ja, det
du är
det.
En av oss.
Ja, ja. Ja, ja.
Det kanske varit knepigt om du inte var örebroare själv i botten.
Det hade varit värre, tror jag. Mm. Så där var... har jag nog haft hjälp. Det tror jag.
Ja, precis. Då ska man ju vara Bosse Parnevik. Då ska man vara liksom en språkvirtuos om man ska gå in, precis, och göra någon, ja, annans dialekt och bli folkkär. Men berätta för eventuella unga lyssnare som inte har Hjalmar helt klart för sig. Vad är han för en figur?
Hjalmar är, om vi ser på hur han ser ut, så har han haft samma utseende genom alla åren. Han har alltså en liten tofs på huvudet. Jag jobbar ju med peruk då, men på huvudet så är det en liten skruvad lock som åker upp.
Är det lite som Stig Helmer?
Ja, det är lite som Stig Helmer, även om jag tror att ursprunget för min tofs var en slump. Första gången som jag skulle göra den här Närkesgubben som bor någonstans ute på Närkeslätten, som heter Hjalmar, så skulle jag ju ha en peruk. Och då var jag så ung så att jag skulle bli då lite äldre. Och då skickade vi efter från ett perukmakeri i Stockholm en peruk som skulle passa en 50-årig gubbe. Så han kan vara runt 50 år. Ja. Och det kom ju, du vet, ett vanligt brunt kuvert. Och den hade ju legat lite tillplattad. Så när jag satt i logen och drog på med den där peruken så plutt så åkte det upp en liten tofs på peruken. Och jag sa på en gång, som man säger, är det någon som har sånt där vax så vi kan få ner den här? Och då var det något snille där runt omkring som sa, nej men låt den vara. Du ser ut som Alfalfa i gamla Our Gang-filmerna. Minns du dem, Kalle? De här amerikanska...
Alltså Mickey Rooney.
Ja, ännu är de här små barna som...
The Rascals.
Ja, The Rascals, precis, de.
I wish there was some way that we could get out of school today. Me too. Me too, Nina.
Och där fanns det en som hette Alfalfa. Och han hade en hår sån här som stod rakt upp. Och det fick jag bekräftat sen. För Povel var och tittade på en av de första revyerna vi gjorde på Örebro teater. Den gamla teatern i Örebro. Och han sa, det är exakt som Alfalfa, sa han. Och så har du glasögon dessutom, det hade han. Så den figuren ska du nog vara lite rädd om.
Så han gav dig någon sorts... Mästare Gesell, ja, råd där.
Ja, alltså, det gjorde han faktiskt. Mm. Det gjorde han faktiskt.
Finns Hjalmar fortfarande? Dyker, ja, han upp?
Ja, han dyker upp då och då. Ja. Hjalmar dyker upp då och då. De revyer vi har gjort heter ju oftast någonting med Hjalmar. Och det är Hjalmars kartong och det är Hjalmars show och det är Hjalmars jubileum och det är Hjalmars pub och det här alltihopa. Och han har ju då en rätt tråkig dubbelknäppt grå kostym och så har han både hängslen och svångrem för säkerhets skull. Och så har han
som
glasögon.
Som Gunnar Emanuel Sträng.
Ja, precis. Mm, ja, precis.
Den gamle finansministern.
Exakt. Ja. Alltså. Och de här runda glasögon. Och det är de glasögon jag fick när jag var inkallad. När jag låg i lumpen så hade jag ett brytningsfel och fick såna här...
Jag blev nyfiken här. Alltså, i alla de här åren du har gjort den här figuren, är det som de facto samma kläder och samma, ja, glasögon och samma peruk?
De har inte riktigt. Jag har slitit ut vissa saker. Glasögonen är de samma. Ja. Men peruker har jag slitit ut 3. Mm. Och kostymen är den tredje också, faktiskt. Sandalerna som Hjalmar har är också de tredje. Och röda strumpor byter jag då och då.
Ja, för det, han det tror jag. Det är medansamt, det är tacksam för. Ja. Ja, men för att jag blir ärligt intresserad här. För att Hjalmar är ju en typ, en gubbe. Mm. Jag vet inte, har vi någon annan svensk beteckning på... Ja, precis som Lasse Brandeby hade Kurt Olsson, ja, och Claes Malmberg hade, ja, Ronny Jönsson. Stig Rybe en gång hade Ante.
Ja, och Stig Järrel hade Fibban.
Ja, precis. Och,
så att det är ju just en i raden av sådana svenska revygubbar, kan man säga. Det är väl Hjalmar.
Ja, och då tänker jag, då måste du ha haft liksom ett litet skåp med Hjalmarkläder. Ja. Här är Hjalmars outfit.
Ja. Ja.
För att även om han kanske främst då medverkar i sin egen revy, så gissar jag att de ibland ringde någonstans ifrån och ville ha Hjalmar som toastmaster.
Ja, visst är det så.
Och då vill man, ja, snabbt kunna rafsa åt sig.
Ja, jag har sättet. Alla Hjalmar-grejerna hemma.
Ja,
och även bägen. Bägen är viktig för Hjalmar. Han har en sån här gammal, du vet, gammal skolbäg, en svart. Och i den kan han alltid ha med sig någonting som behövs. Jag menar, om de ringer från den och den föreningen och säger, kan du komma och göra? Kan du vara Hjalmar? Kan du berätta lite? Och så där. Då kan jag ha grejer med mig i den där bägen och liksom ta upp och så. Så den är viktig för hur figuren fungerar och ser ut. Sen är ju Hjalmar en figur som från början rev det som vi i teatern då kallar fjärde väggen. Så att säga, Hjalmar spelar väldigt sällan inåt på scenen. Hjalmar är utåtriktad. Han tittar på folk, tar kontakt med dem, tittar dem i ögonen och säger, vad kul att just du är här ikväll, och vilken fin klänning du har på dig och så. Så det är viktigt för Hjalmar.
Han är en monologfigur snarare än en sketchfigur.
Ja, absolut. Mm. Hjalmar fungerar nog allra bäst när han får hålla på ensam och greja med sitt och prata om sitt. Och jag har ju försökt att, alltså, med åren har det blivit så att Hjalmar har varit den som har berättat liksom historier, lite fräckisar och så, va. Och det kan jag tycka, och det är väl kul. Frågar jag folk, vad vill ni, att dra någon fräckis? Ja, det kan han väl göra. Men jag tycker Hjalmar har fungerat bäst för mig personligen, det är när han får kommentera vår tid. Alltså Hjalmar följer ju hela tiden med vad som händer i politiken, eller vad som är populärt, eller driva med sådana som är ofta på tv just nu och så. Då tycker jag att det för mig är roligast att skriva Hjalmar-texterna. Det andra kommer till lite sådär på sidan. Men jag kan ju säga, Hjalmar är min stora lycka. För jag tror att varje komiker på något sätt kanske letar efter en sån här figur att kunna hänga upp sina texter på. Men samtidigt så är det ju att man målar in sig i ett hörn. Jag menar, Peter Flack har försvunnit mycket genom alla de här åren därför att jag är Hjalmar.
Mm.
Man kan säga, ja, men ska vi fråga någon som kan göra den här rollen, eller ska vi ringa och kolla? Men, ja, men han är ju Hjalmar, det är ju, vi kan inte ringa Peter, det är ju Hjalmar. Så på något sätt så finns det en framsida och en baksida.
Jag tror att Lasse Bandeby hade kunnat vittna om någonting liknande när Kurt Olsson var som störst.
Ja, ja.
Och man kanske någonstans, hur roligt den är för publiken och hur bekräftande den är, så kanske man vill visa en annan sida av sig.
Någon gång, ja, får göra någonting lite annorlunda eller så.
Ja. Och det finns ju den där Farbror Melker-förbannelsen, Torsten Liljekrona,
ja,
som sen... försöker spela seriös teater i Göteborg, kommer in i Hamlet.
Ja, nej, det går inte.
Och folk börjar fnissa och undrar, när ska han trilla i vattnet?
Ja. Det är lite så.
Ja, jag förstår, men samtidigt äger du ju ditt eget koncept och du är din egen revydirektör,
ja,
så du kan ju också bara bestämma dig att idag har Hjalmar gått och drängt sig i Hjalmaren.
Ja.
Nu finns han inte mer.
Jag kan göra det.
Ja,
jag kan ta livet av honom. Men jag har inte gjort det än. För än så länge så inser jag någonstans, eller förstår ju, att Hjalmar är så att säga navet i det här revyhjulet som snurrar. Och så fort som det heter något med Hjalmar så finns det ett publikt intresse. Då säger de, vi kommer, är det en Hjalmar-revy så kommer vi. För nu ska vi ha kul, nu ska vi skratta, nu ska vi ha roligt. Men sen har vi en... Jag känner en deckarförfattarinna som kommer från Örebro. Hon heter Anna Jansson. Har du säkert hört talas om. Hon skriver deckare som utspelar sig på Gotland för det mesta. Men en och annan bok utspelar sig i Örebro.
Det är de bästa, såklart.
Ja, självklart. Ja. Och till och med jag är väl nämnd i någon bok. Men jag har gjort en överenskommelse med Anna och sagt att den dagen jag är så trött på Hjalmar så vi måste ta livet av honom. Har du lust att ställa upp och göra det då? Anna har lovat att ja, säg till mig så ska jag mörda honom i någon bok om du tycker det. Så att det kan komma.
Det kan komma. När startade Hjalmar, sa vi det? Alltså, minns du när han föddes?
Ja, vi är tillbaka på 70-talet någonstans. Mitt i 70-talet kan man säga, så föddes Hjalmar. Han föddes i samband med en revy i Örebro som lustigt nog hette Rädda Hjalmar. Men det visste vi ju inte då att det var den här Hjalmar.
För det var kanske en annan Örebro-son.
Det var Hjalmar Bergman. Mm. Och vi hade en ensemble i Örebro då. Den var väl en sån här regional ensemble som Riksteatern hade placerat i Örebro. Och de fick för sig att de skulle inte spela Hjalmar Bergman, för det var inte politiskt korrekt på den tiden, på 70-talet. Och samtidigt så höll vår sjö Hjälmaren på att råka ut för sån här försurning. Så Nerikes Allehanda, som är vår stora tidning, de drev en kampanj då som hette Rädda Hjälmaren. Och då hade man såna här små plastknappar, du vet, på jackan, och så stod det Rädda Hjälmaren på den där. Och när vi gjorde den här första revyn då på Örebro teater, så sa vi att vi kallar den för Rädda Hjalmar, för vi ska ju rädda Hjalmar Bergman och vi ska ju rädda Hjälmaren. Och i den revyn skulle det vara en gubbe som stod på torget och skulle sälja någonting på marknaden, på vår vintermarknad vi har i Örebro. Och den gubben döpte vi till Hjalmar Berglund. Inte Bergman, utan Berglund. Och det var den gubben jag gjorde. Det var en liten sketch som jag var inne och gjorde där. Från det så växte det.
Mm. Så Hjalmar är ju då jämngammal med mig.
Ja.
Ungefär. Jag är född 75.
Ja.
Så att det, ja, vi är årsbarn.
Ja, kan man säga. Ja.
Nej, men med tiden då så insåg du att det här kan man göra till ett trademark, ja, som man säger på.
Med tiden, ja. Det tog nog några år så där. Vi körde de där revyerna på Örebro teater och det gick inte in så mycket folk, så jag ska inte säga att det var någon ekonomisk affär, men vi märkte ju hur vi attraherade folk, inte bara från vår stad Örebro, utan att folk började komma lite långt bort ifrån och sådär.
Kumla rent av.
Kumla rent av och från rätt sida muren. Så vi kopplade på någon sån här bussfirma och frågade, skulle ni kunna tänka er att köra folk till oss? Och då gick ju mängder av teaterbussar från Örebro till alla privatteatrar i Stockholm. Det är ju 20 mil mellan våra städer, så många åkte ju till Stockholm och tittade. Och då började vi inbilla oss att, men tänk om vi skulle få bussar att åka till Örebro. Kanske till och med en buss från Stockholm skulle kunna åka till Örebro och de får gå på revy. Så det där utvecklade vi, och det funkade mycket bättre än vad vi trodde. Och så fick vi då, Myggan kom dit, Myggan Eriksson, kom ju till Örebro då. Och han tyckte att det här var, alltså han sa, det är så nytt och det är så annorlunda och det ni gör är helt rätt och ge inte upp. Och jag fick något stipendium av Myggan och han skrev, han hade en sånt här, han höll på med något lexikon då, du vet, det här stora
Myggans nöjeslexikon. 14 band,
ja,
jag har läst alla 14.
Ja, och då skulle han ha med mig i det där också, så att jag får vara med i Myggans nöjeslexikon och så. Och i och med att Myggan var där så hade han träffat en journalist på Expressen, Björn Winberg. Mm. Han var tidigare, skrev mycket om nöje på Expressen.
Och han var nog inte nöjeschef, va?
Ja, så han åkte ner och skrev en lång recension på en av föreställningarna vi hade som publicerades i Expressen. Och då vaknade Göran Lindgren till som var chef för Sandrevsteatrarna i Stockholm. Så han kom ner och då hade vi gjort 4 stycken Hjalmar-revyer på Örebro teater. Då kom Göran Lindgren och frågade, vi ska göra ett avslut med kasinogubbarna på Intiman och vi söker någonting nytt, gärna någonting liknande men gärna något lite föryngrande. Har ni lust att skriva en revy och gå in på Intima teatern? Och det är klart vi hade.
Nu måste vi vara någonstans i början av 80-talet,
ja,
va?
Stämmer.
Ja. Ja. Kasinorevyn som du nämnde här nu, det var alltså Göste Bernhard, så Stig, ja, Bergendorfs lilla, ja, ensemble med. Det var väl Carl Gustav Guss och,
ja,
Gunnar Knas och Gösta Krantz, ja, och Anna Sundqvist och Siv Eriks, ja, i 70-talsupplagan där. Och det är ju egentligen, de startade redan på 40-talet.
Oh, ja.
Och sen,
ja,
gjorde de liksom en comeback med det här revygänget, ja, och det skulle bli en säsong, 73, ja, ungefär, och, ja, sen höll de på i princip hela 70-talet.
Ja, gjorde
de.
Vi inte klarar inte våra kloster, högsta chefen heter Paternoster. Alla livets fröjder vi en neka oss, vi vill bara leva för att späka oss. När vi vandrar hem på klara porra, vattnas till våra munnar torra. Och när vi har varit på porrklubb någon kväll och vi återsitter i vår trånga cell.
Men de var lite till åren komna. Bernhard dog väl ganska, kan han ha dött 82, 83,
han började bli lite trött, Gösta Bernhard, på slutet där. Och Carl Gustav och gick ju också bort rätt så tidigt sen. Men de fortsatte ändå, för de gjorde någon liten best of-grej som de nog körde på, kanske på Berns, va? Där det var lite krogshow och sånt där, tror jag. Men de var ju en enorm framgång för dem när de var på Intiman. Jag tror det var 3 eller 4 olika revyer som de gjorde. Och de använde sig av gammalt material. De hade ju material låg från 40-talet som de kunde fräscha upp och göra i lite ny dräkt, va. Och jag såg ju de där föreställningarna och jag tyckte det var jättekul, jätteroligt. För jag, född 46, jag hann inte som liten uppleva, alltså, den där bakgården på gamla kasinoteatern på Bryggargatan.
Ja, precis, man skulle in.
Nej, det har jag ju aldrig fått vara med om.
Just det, man gick, har vi säkert nämnt i den här podden tidigare, men det låg just inne på en bakgård.
Ja, visst.
Så
visst.
De spände upp tvättslinor. Ja. För att folk skulle slippa se skiten. Och så hängde de lakan i trikolorens färger. Så man gick,
precis, man gick igenom där.
Plötsligt blev det lite högtidligt inne på en oansenlig bakgård i centrala Stockholm. Du var och såg dem, ja. Men ni tog alltså över Intiman?
Ja, då tog vi över Intiman. Och så gjorde vi då en revy som hette Sex damer i leken. Och jag kommer ihåg det, vi satt på Göran Lindgrens kontor uppe på Östermalm på Floragatan i Stockholm och pratade om det. Han sa, ja, ni får väl skriva, ni som har skrivit revyerna i Örebro. Jag har egentligen bara en önskan, och det är att du ska vara med. Jag,
Peter Flack.
Ja, Peter Flack ska vara med. Och sen får du skapa, får vi vidtala artister som du tycker. Och då kom vi upp med en idé att vi ville skriva någonting för sex tjejer. Skildra sex syskon på något sätt. Fast i revyns form. Men det skulle finnas någon liten ändå ramhandling. Och då var det Göran själv som sa, ja, Anna-Lisa bor ju här, sa han, två kvarter bort, Anna-Lisa Eriksson. Ska vi inte ringa och fråga henne? Ja, det vore väl fantastiskt.
Legendagen, ja, som debuterat på 30-talet.
Ja, så ringde han till Anna-Lisa och sa, jo, men det vore väl skojigt. Och då hon hade ju ingen aning om vilka vi var. Men hon var inte, alltså, hon tog chansen att hoppa på. Så hoppade Inga Gill på, och Anna Sundqvist, Eva Bysing, Lillemor Olsson och Lisbeth Zachrisson. Och så var det jag. Och så var det Janne Bokvists orkester. Vi fick ärva Bokvists orkester från Casino-revyn, om man var på samma teater tidigare. Och där blev Sex damer i leken, och det gick jättebra. Det blev en väldigt bra föreställning, tycker jag. Väldigt rolig. Och den gick i, jag tror, 1,5 år eller någonting sånt där.
Och när du säger vi, så var det du?
Var jag, och så var det då min dåvarande fru Birgitta Götestam. Och så var det Sven-Olof Stalfelt och Sture Nilsson. Sture var journalist på Nerikes Allehanda i Örebro. Och Sven-Olof Stalfelt var lektor i svenska som jobbade i Örebro. Så vi var ett gäng som skrev tillsammans.
Och han såg till att det blev grammatiskt korrekta manus.
Han rättade.
Ja, det var många röda bockar i marginalen.
Ja. I marginalen såg man rödpennan. Så, ja.
Men Birgitta Götestam, syster till Staffan, va?
Ja, precis. Alltså, stora syra.
Precis. Mm. Staffan är mer känd kanske, eller allra mest känd som Skorpan. Mm. Eller Jonathan Lejonhjärta.
Ja, precis. Från Lejonhjärta-filmen. Ja, precis. Ja.
Och sen under 80-talet så tog de lite grann över Göta Lejon, var det inte så?
Ja, så var det. Birgitta och jag skildes ju där ett antal år senare. Och då fortsatte Birgitta på Göta Lejon med några ungdomsmusikaler. Och just Staffan det. Var också
Pernilla Wahlgren var ofta
precis.
Med.
Och Staffan var också där med några av de uppsättningarna han gjorde av Astrid Lindgrens böcker. Jag tror Emil i Lönneberga, tror jag det var nog på Göta Lejon då också, som var en stor och bra och rolig uppsättning. Som Astrid själv var ju väldigt nöjd med Staffan. Hon tyckte ju väldigt mycket om Staffan Astrid och litade ju på honom. Hade han något förslag så åkte han väl nästan hem till Astrid och sa så här vill vi göra. Och då sa han, ja, det låter bra, då får du göra det, Staffan.
Han var en av dem som hade Astrids förtroende. Det fanns ju några sådana, Olle Hellbom som regisserade hennes filmer. Olle Nordemar som producerade. Georg Riedel, det fanns några sådana.
Jag tror Staffan hörde dit, alltså. Hon litade på det, att det skulle bli bra. Och det blev det.
Jag tror det är klokt om man är Astrid Lindgren. Nu har inte det här så mycket med dig att göra. Men när det finns 1000 människor från hela världen som kommer och har olika idéer om vad de vill göra. Att man väljer ut en liten krets. Ni får mitt förtroende.
Ja.
Nåväl, men den här Sex damer i leken, blev inte det också en tv-version?
Jo, den gjordes i en tv-version. Jag tror att kanske, jag vet inte hur lång den gjorde, men kanske någon timme sådär. Jo, den gick i tv.
Ja, för att jag har någon sorts vagt minne från min barndom. Så att jag har sett den här.
Ja. Jo, men det stämmer.
Och jag har inte sett dem live, det vet
nej,
jag.
Nej, den gjordes nog i tv.
Ja.
Och i och med att det där gick bra så sa Göran, fortsätter ni eller hur vill ni göra? Och det ville vi. Så då blev det en revy till som heter Änglar på stan som vi gjorde där. Då var både Birgitta och jag med på scenen. Och då kom Lill Lindfors till som regissör.
Jaha.
Ja. Och i den första så tyckte jag det var så vansinnigt roligt att få jobba ihop med Egon Larsson.
Mm.
Som jag ju då hade sett på. Ja, du vet ju alla de här gamla matinéfilmerna, Åke Söderblom och Egon Larsson. Och så, han var ju koreograf då för den här Sex damer i leken. Och det var väldigt roligt. Han var en fantastisk person att känna.
Ja, berätta lite om Egon Larsson.
Ja, när vi träffades, då hade jag ju bara bilder av honom som någon sorts sjömanscharmör, ska man säga det, från de här filmerna, Glada sjömän. Men han kom in som, och han var ju lite till åren kommen, men han hade ju, när han kom så kände man vilket stort förtroendekapital han hade med sig gentemot till exempel Inga Gill och Anna-Lisa Eriksson, som ju litade på Egon fullständigt. Och han var väldigt rolig att jobba med, och han var, han blev lite trött ibland, och då sa han: Peter, tror jag måste komma imorgon? Nej, alltså, det behöver du väl inte göra, du kan du väl ta någon dag. Ja, jag kanske måste ha någon dag ledigt, sa han. Men när han var där så var han ju närvarande till 100% och oerhört duktig. Dansade, steppade och hade ju en blick för vad de här tjejerna skulle kunna göra dansmässigt. Och jag tycker det var så bra att lägga ner så pass mycket tid i en revy på att få tjejerna att röra sig. Det blir fräscht, det blir roligt.
Men han var en koreograf i första hand?
Ja, han var koreograf.
Ja. Mm. Men han syntes också i lite filmer och
ja.
Jag undrar om inte han var med i de här Jakten på Johan Blöt som Povel gjorde på 40-talet.
Radioserien som Povel hade. Ja, det kan nog stämma att Egon var med där. Ja.
Jag tror att det är Povel och Egon Larsson som är alltså motsvarande då Bing Crosby och
just det, Bob Hope.
Bob Hope, ja.
Ja.
För att de plankade väl lite grann.
Ja,
de plockade, eller de inspirerades lite grann
de,
från det hållet.
De inspirerade det, ja.
Ja, och Egon Larsson har en dotter, va?
Ja.
Som heter Katarina Larsson.
Ja, det heter hon, ja.
Ja, som också är skådespelare.
Ja, precis. Finns. Katarina heter hon, rätt.
Ja,
det var en trevlig bekantskap.
Ja.
Mycket.
För det är
mycket.
Intressant, för då kommer ni kommer som lantisar då. Ja. Ni kommer från provinsen.
Ja.
Alltså, ur ett Stockholms perspektiv så kommer ni från ingenstans.
Ja, det ska man säga.
Ja. Och så plötsligt är ni på Intiman och så står det som Inga Gill och Anna-Lisa Eriksson där. Ja. Är det Sandrev som då ta kontakt med Egon Larsson för att Göran Lindgren förstår att det är nog klokt att ha någon här som...
Det är Sandrev.
Ja.
Det är Göran som tar kontakt med Egon Larsson. Och
för du sa att han har förtroendekapital.
Ja.
Det kanske inte ni hade riktigt ändå.
Inte riktigt, nej.
Nej.
Men han hade det. Och dessutom då så säger Göran Lindgren när vi pratade där och sitter, jag måste ju klä de här tjejerna lite fina kläder.
Lite raffigt.
Ja, och då säger han, finns något förslag på någon sån där? Och då säger Göran, ja, jag tror det vore väldigt lugnt för dig om vi frågar Mago. Jaha, jag hade ju bara ett namn, Mago, och så där. Och ja, men det verkar väl bra. Så träffade jag Mago.
Mm-hmm.
Och så kände jag bara, självklart. Får vi den man som har gjort allt det här till vår revy?
Han kom ett digert CV till er.
Du vet, en dag så var jag på Intiman. Jag var nog bara där med orkestern. Och på den tiden så hade man ju inga mobiltelefoner. Men där nere i källaren var en liten telefonkur. Så att man kunde ringa till och från teatern på ett nummer där. Och det ringde i den där kuren och jag tänkte, det kan väl inte vara till mig det där. Men jag tänkte, jag får ju gå ner och svara i alla fall. Då. Så jag sprang ner från scenen och så svarade jag. Och det är den röst som säger, can I please speak to Mago? Ja, du vill tala med Mago. No, sa jag, he's not here. Can I give him a message or something? Just tell him Marlene wants him to call. Jag på luren och så stod jag där och så tänkte jag, du din idiot, du har pratat med Marlene Dietrich.
Ja.
Ja, men alltså, de umgick alltså, och han hade väl givet henne så här, det här numret får du tag på mig om jag jobbar nu på Intiman här, så då får du, ska du ha tag på mig får du ringa. Då ringde Marlene till Intiman.
Så du har pratat med Marlene Dietrich?
Jag har talat med Marlene Dietrich.
Det var inget... Det var ingen konversation med hög verkshöjd, men du har talat med
henne. Jag talar med henne.
Ja, vi kanske ska förklara då. Alltså, Margot Max Goldstein...
Ja. Klädskapare.
Precis. Ja. Mm. Och kommer hit som, tror jag, som judisk flykting, va?
Ja, det gjorde han.
Och som jobbar otroligt mycket. Alltså, han är en av dem som klädde de som rörde sig på tiljorna. Och han jobbar med dem alla. Och han hade också, då, som vi förstår, ett stort internationellt kontaktnät.
Ja, det hade han. Ja. Väldigt trevligt.
Så där, nu är du i Stockholm.
Nu är jag i Stockholm, ja.
Nu har liksom pojken från landet fått access till... Till navet
jag får vara med bland de stora elefanterna lite grann och lära, och framförallt lära känna dem och kanske också få den här möjligheten som ung att få titta på dem, få stå i kulissen och se hur gör de, vad gör de och vad är det som jag tycker att de blir så bra utav. Och sen dessutom att få träffa dem på ett kanske mera privat plan var ju också naturligtvis oerhört spännande. Spännande att någon frågar efter en, alltså, kan du hjälpa oss med det här? Kan du? Eller att Jan Malmsjö, tror jag det var, som ringde vid något tillfälle när vi var på Intiman och sa, ja, du vet att Lasse Lönndahl och jag ska göra något ihop och vi ska ha musikal, du gör ju musikalprogram i radion och sådär, har du något tips? Kommer du på någon bra duett som vi kan göra, Lasse? Och jag sa, jaha, ringer du mig om det? Vad trevligt.
Lilla jag.
Roligt, ja. Och just att vi fick den där förfrågan, vill ni göra en revy till? Det var ju ett godkännande då från Sandrevs styrelse, men framförallt Göran Lindgren som ju var den som bestämde. Att jo, men vill ni fortsätta så gör det. Och det gjorde vi.
Jag gissar att man mellan raderna här har förstått att Göran Lindgren, det var en man med ett oerhört inflytande. Ja. Sandrevs var ju som en stor koncern som inte bara hade då ett antal teatrar i Stockholm. De hade kanske Intiman.
Biografer.
Ja, de hade dessutom
också.
Biografer.
Många biografer också.
Och filmproduktion.
Stor filmproduktion. Under några år på 50-talet var de väldigt stora i filmproduktion.
Så det var ju som ett imperium.
Det var det. Och när jag var där så hade de Oscarsteatern och Intiman och jag tror till och med Maximteatern under några år.
Så kan det nog ha varit. Sen tog kanske Magnus och Brasse över Maxim.
Ja, det gjorde de.
Ihop med nämnda Lill Infors också.
Med Lill och Aller Johansson.
Ja. Just det. Ja. Lima Brall hette firman. Nej, men så Göran Lindgrens godkännande. Det är ett bra godkännande att få.
Det var bra. Ja. Det var jättebra för oss. Och TV vaknade ju upp under den där perioden också när vi var i Stockholm. Då Birgitta och jag frågade, har ni något komma in med något programförslag eller så när ni nu är här och jobbar. Och då fick vi göra en under de där åren en tv-serie som hette Nybäddat. Och det gick ut på att vi var i en jättestor dubbelsäng i princip, Birgitta och jag. Och där var det gästartister, det var barn som var där och sjöng från... Ja, Pernilla var väl med i något program, tror jag. Och Brasse låg där mellan oss i något program. Och så kom Lill dit och så var det Meg Westergren. Och Janne Malmsjö kom också hälsa på oss.
Som dök upp under täcket då?
Ja, i sängen, eller kom in och hälsade på. Och utifrån det så hade vi någon liten dialog och så gjorde de lite nummer då, lite olika och sådär. Och det var Karin Falk förstås då som producerade här för TV. Och det var väldigt roligt att göra den där serien faktiskt.
Förstås? Varför var det förstås Karin Falk?
Ja, men hon gjorde ju allt.
Ja, okej. Okay.
Hon gjorde allt. Och Karin var så... Jag känner ju Karin nu sedan många, många år tillbaka. Hon finns ju kvar fortfarande fräsch och pigg. Hon var oerhört duktig. Hon hade ju gått i tv-skola, men var ändå självlärd, för Karin var ju med när tv uppfanns i Sverige. Hon var ju med från allra, allra första början. Och dessutom var hon ju under några år gift med ett geni, Åke Falk. Han var ju fantastisk och som satte spår. Och det är klart att Karin och Åke ihop, de liksom inspirerade varandra och de fick jobba båda två i ett media som var förhållandevis nytt och kunde testa sina vingar och sin talangfullhet och få göra de här tv-programmen. Det måste ju ha varit oerhört lärorikt och Karin var oerhört duktig, driven som tv-producent och regissör också.
Ja, båda två testade väl också allt möjligt. Alltså, ja, ja. De var regissörer, de var producenter, de stod i stundom framför kameran. Ja. Alltså, ja, ja. Karin Falk ledde väl Eurovision, ja, där, då 75, efter, ja, att han var vunnit.
Ja. God afton, god afton och välkomna till Melodifestivalen 1975. Det här är ett sånt här program som går ut i några 100 miljoner tittare, så att vi kommer att tala franska och engelska i programmet. Men ni svenska tittare kommer att ha en god ledsagare, ledsagare i Åke Strömmer. Det bästa är ju gott nog, inte sant?
Och Åke Falk vet jag att jag har sett spela huvudrollen i någon deckare, ja, från, alltså en kriminalfilm, ja, från
de var ju såna, de gjorde ju allting på den där tiden. Jag tror Åke Falk som låg bakom det här första eftermiddagsprogrammet i tv, hette det Halv sju eller God kväll eller någonting, ja, sånt där.
Halv sju hette det. Ja. Så vet jag inte om jag tycker Halv sju är eftermiddag.
Nej, det kan för kväll då.
Nej men det är väl alldeles riktigt, ja. Och det var väl, de var väl bägge inblandade.
Ja, de var ju inblandade ihop
med Lennart Svahn,
ja, och med, ja, precis, med Lennart Svahn
Hägglund och, ja, Kas.
Kas, Karl-Axel Sjöblom,
ja. Ja. Som då för tiden skälldes lite grann för att vara ett mys- och putinutprogram. Mm, mm, mm. Men som givetvis drog stora
tittarskar. Drog mycket tittare till sig det där.
Ja, god afton och väldigt välkomna. Nu är vi ju så hopplöst välvilliga i det här programmet, så vi vill gärna vara säkra på att ni sitter skönt.
Vet du vad du har sagt nu?
Nej. Jo.
Du har sagt god afton i det här programmet Halv sju för allra sista gången i evighet. Amen. Vet
för, du vad? Ja, 176 gången.
Men de var liksom överallt, mm, de här båda. Karin Falk har väl också gjort väldigt mycket scenföreställningar. Hon har regisserat Lill-Babs en massa, ja, gånger. Åke, oh ja, Falk regisserade ju Lill-Babs, ja, i Annie Get Your Gun, den, ja, här på, enorma.
På, i Göteborg, ja, på Skandinavien. Arenan, ja.
Ja, precis. Ja, ja, ja. Det var nog det sista han gjorde innan han, ja, hastigt sen, dog sen, han 74.
Han gick bort plötsligt där sen. Och Karin fortsatte, men Karin fortsatte ju, så att det, och och när vi gjorde det här då var ju Åke borta förstås då, Åke Falk. Så honom har jag inte ens träffat någon gång. Men Karin, och det roliga med Karin är att vi har hållit kontakten genom alla år. Så det är nog inte mer än ett år sedan, ja, ett halvår sedan som jag träffade Karin.
Ja, Falk och Flack.
Falk och Flack.
Träffas emellanåt.
Ja, det var väldigt roligt. Min dåvarande fru Birgitta Götestam, hon skrev ett underhållningsprogram för tv för Lill och för Gördis Pettersson som hette Vad i all sin dag är det damer har i sin handväska. Och där skulle representera Sverige i Montreux. Det är ju den här tv-festivalen i Montreux.
Som jag tror är nedlagd nu för tiden, va?
Ja, det kanske är borta nu. Ja, men det var när guldros och silverros som mamma fick. Och då skulle vi åka dit då, så vi var ju som man säger krediterade för att få åka dit, och jag fick den stora glädjen att få åka med. Men när vi kom till det här hotellet där vi skulle bo, så sa den här portieren då att det här är till herr och fru Falk. Och det var jag och Karin, och sen fick Birgitta ett annat enkelrum.
Ja.
Men vi insåg ganska snabbt att vi skulle nog dela upp oss på ett annat sätt.
Ni fick göra den rockaden själva. Ja. Ja. Ja, men det gick bra för det här programmet, va?
Ja, det fick silverrosen.
Ja.
Det gick jättebra för det programmet. De var väldigt glada, tjejerna. Det var, ja, det var kul. Och det var spännande att vara med på något sånt där när man är, när man jobbar med det här och just vara med på en sån här stor tv-mässa och tävling och så. Man fick ju gå och titta på de program man ville från olika länder. Och en del var ju, måste jag säga, för bedrövligt att behöva se. Men det svenska bidraget var ju riktigt bra.
Hur ser du ut i Montreux? Det slog mig nu när du började prata om det att jag har talat om Montreux hela mitt liv. Några, ja, år senare så vann jag helt apropå också. Ja, ja. Till och med en guldros, ja, kanske, ja, för, ja, The Prize. Ja. Jag minns ju, det visade sig varje år. I år så skickar vi Kurt Olssons Fodda blommor till Montreux. I år så skickar vi Jan Sigurds 2,5 flygel, minns jag något då. När vi nu börjar prata om det så slår det mig att jag vet ju inte hur det ser ut. Är det som en gala? Är det som, nej, stora salonger?
Nej, men då på den tiden var det inte, nej, som en gala, utan det var ett program och det pågick väl, jag skulle kunna tänka mig att det pågick under några dagar, så att de som var utsedda till jurys fick gå runt och titta på tv-programmen, och det kunde vara i en liten lokal, i en större lokal, men det var ett festivalpalats, och Montreux ligger ju vid Genevesjön, så det ligger väldigt vackert precis vid vattnet, och under de här dagarna så är det ju då tv-folk från hela Europa, vågar jag väl påstå. ja, då svenska delegationen kanske har någon bjudning och så kommer de från Norge och Danmark och så är man ihop och äter och dricker och pratar tv. Och sen så går man runt i det här festivalpalatset och då finns det ett program, då kan man leta, eller så, var det så då att man kunde se klockan 11:10 på onsdag morgon, då visas ett program från BBC. Ja, det tycker jag vore kul att gå på. Då gick man dit och så fick man visa upp sitt pass att man fick komma in och titta på det. Då satt man i en mörk lokal och tittade på det där programmet.
Så det var lite som en festival och lite som en mässa.
Ja, det kan man säga.
För tanken var
lite tv-mässa och samtidigt den här tävlingen. Och så var det på slutet, fast det gjordes inte som en gala, men det blev lite högtidligt när priserna delades ut. I slutet på, ja, på veckan eller på, ja, de dagarna det var då, så hade ju juryn sagt sitt då, att de här programmen ska ha pris och så.
Mm. Men ni kom hem därifrån med en faktisk silverros.
Ja.
Det var ju som en statuett som
det var det.
Fick ta igenom tullen.
Ja, ja. det fick vi ta igenom tullen. Jag vet inte var den tog vägen sen. Den står väl på SVT någonstans kanske.
Ja, ja, de snöt den. Alltså.
Ja, ja.
De tog åt sig äran för er svett. Oh. Birgittas arbete. Ja, nu är vi fortfarande i början av 80-talet.
Ja.
Men ni har några lyckade Stockholmsår där.
Det har vi. Och den här andra revyn gick inte lika bra som den första. Men den var väldigt rolig att göra, den också. Då fick vi med Nisse Brandt, du vet, som var Rocky i första Jönssonligan-filmen.
Vi som har slitit och snott i hela vårt liv betyder inte gammal vänskap någonting längre, va?
Ärligt talat, nej.
Ja, absolut. Ja. Finlandssvensk med lite rondör.
Ja, precis.
Det tror jag inte han hade blivit förolämpad om jag sa.
Att nej, nej, absolut rondör. Inte. Han var ju förskräckligt trevlig person att ha med, Nisse Brandt. Talade på sån här klingande finlandssvenska och var väldigt... Han fick väl kanske bra texter och sådär också, men han var väldigt rolig. Och sen lärde jag känna en sån där, ja, gammal idol som man har haft genom åren, Silla Ingvar, som kom upp och var med i den här revyn då. Och henne hade jag ju minnen av från, ja, framförallt kanske Carl Gerhard, olika inspelningar där hon var med, men också med Povel och Knäpp upp och så, där Silla var med i olika uppsättningar och sånt där. Det var ju också en, alltså det var så charmerande, det låter som med oerhört trevliga människor, Silla Ingvar. Och
ja, det tror jag det.
Ja.
Men hon var i farten då, för att Silla Ingvar är ju lite grann generationsspexkamrat med Hasse Alfredsson.
Ja, precis.
Hon var i Lund på 50-talet och trots att spex egentligen var en liksom manlig företeelse, så tullar man lite på det och börjar kalla det för pjex. Och
ja, just det.
Pjäsespex, ja, för att kvinnor fick inte vara med i spex, men Silla Ingvar var så bra, så då får vi ta det på något annat sätt.
Hon måste få vara med, och då får vi döpa om det.
Det var så här. Ja, ja. Och hon och Hasse gick lite parallellt sådär, och som du säger, både Carl Gerhard och Knäpp upp, eller rättare sagt, det är nog Knäpp upp som producerar Carl Gerhard och som tar med henne. Mm. Så att hon hade ju en framgångsrik karriär där i 50-talets slut. Sen tror jag att hon lite grann drar sig tillbaka med barn och så.
Och det var nog självvalt, det tror jag. Hon kände nog att jag vill göra mycket mer av mitt liv. Hon var ju dessutom... Hon var väl rätt hade hög utbildning, tror jag också. Och var debattör och skrev artiklar och så. Så att det var ju en intelligent kvinna.
Hon kommer ju från en sån här klassisk Lunda-familj där alla Ingvar är ju hjärnforskare
de är ju,
och psykiater.
Precis, ja. Hon pratade lite om sin bror då. Han hade en av... Man hade kanske flera bröder, men en av dem hade väl varit med i Fråga Lund i första omgångarna där och var också väldigt duktig, omtyckt person.
Alltså. Om det nu var Martin eller David Ingvar.
Ja,
jag kan inte hålla reda på dem.
Nej.
Men jag minns henne faktiskt framförallt för ett program som heter Läslusten, som Gunnar Arvidsson gjorde.
Ja, just det.
Då är vi på tidigt 90-tal, tror jag. Men
precis.
De satt en halvtimme i veckan och hade en liten läsecirkel och gav varandra boktips och så. Mm. Där minns jag Silla Ingvar.
Silla Ingvar, ja.
Men då förstår jag ju på, när jag och mormor satt och tittade på detta, att Silla Ingvar hade varit någonting stort.
Ja, det var hon. Och det var väldigt roligt. Och Anders Linder hade vi också med. En riktig musikant, glad, positiv kille.
Ja, Anders Linder också i livet. Han är ju också lite intressant. För min generation så är han ju främst ihågkommen för de här lite proggkodade barnprogrammen han gjorde. Dels Ville Valle Victor, där han var Valle. Ja. Valfrid,
ja.
Valhelm heter
Valhelm
han.
Wilhelm
och Valhelm.
Wilhelm och Valhelm, ja. Det heter de, ja.
Och Wille var de 1000 konsternas mästare och Valle var de 999 konsternas mästare. Ja. För han kunde inte vifta på öronen. Och sen så gjorde han även Kapten Zoom, Galaxer, ja, i mina baxar.
Efter åratals studier trodde jag att jag förstått hur det hela gått till. Jag bedriver studier, jag har skickat rapporter hem och nu har jag kommit hit. Ingenting stämmer.
Han och Lill Infors gick väl lite grann hand i hand, ja, alltså under
60-talet. De hade produktioner ihop där. Ja. Påsen hette en, tror jag, som de gjorde.
Och, det var och jag tror du har helt rätt, för jag tror att Bosse Hermansson som har varit med i den här podden tidigare, ja, det var han som regisserade.
Ja, det kan jag tänka mig.
Mm. Han kom upp från Göteborg och... Mm. Och Påsen, det var då lite grann att han så tagade där för det stor succé med Lådan.
Lådan, ja.
Några månader tidigare. Så att,
kom de med Påsen.
Det här kanske funkar, att vi har en pryl.
Lill och Anders med Påsen. Ja, det var ett roligt par. De hade lite sådär Dixieland-musiks bakgrund, både Anders och Lill, och tyckte om den sortens musik.
Och han spelar klarinett, va?
Ja. Mm. Det gjorde han.
Bland annat. Han, ja, spelar säkert, ja, mer.
Men det gjorde han i den revyn vi hade också. Så hade han ett nummer där han spelade klarinett.
Så att alla de här människorna, är du nu i en position där du kan handplocka? Eller är det Göran, ja, Lindgren? Nej. Godkännas av Lindgren kanske?
Ja, vi fick föreslå också så där artister. Och jag kommer ihåg till första revyn som vi kom upp. Jag ville ju väldigt gärna ha med Anna Sundqvist, som jag tyckte var så oerhört duktig. Och henne fick vi behålla sen i den här andra revyn, Änglar på stan, också. Och dessutom så kom Anna ner och var med i några av Hjalmar-revyerna i Örebro. Så henne hade jag ju ett rätt många års samarbete med.
Och Anna Sundqvist är nog dessvärre en smula bortglömd.
Mm, tyvärr.
Ja, tyvärr. Jag vet inte om hon debuterade, men hon fick nog någon sorts genombrott också hos Povel i en revy som heter De sista entusiasterna.
Ja, precis. 1968. Hon gjorde Skrattande måsen. Ja,
ja, precis. Ja. Och sen så fanns hon, alltså, i min barndom var hon ju ofta med i alla möjliga former av, ja, underhållningsprogram. Och så.
Hon var med
Babbel
i
med
väldigt
Svan.
Mycket. Alltså, ja, ja, ja.
Denna här brukar ge Socialdemokraterna i riksdagen ett brett stöd.
Demokrati är fackpamp alltid, men... Ja.
Detta har Svea hovrätt i Stockholm bestämt sedan många år tillbaka.
Jaha.
På Nobeldagen, du. Vet du vilken dag det är?
Nobeldagen, det vet Lennart.
9 december. Ja. Brukar kungen ta detta först vid själva middagen på kvällen.
Och så väntar han så länge.
Mycket sketchprogram och sånt, ja, som gick.
Hon var duktig skådespelerska också, Anna. Hon var självlärd, men hon gjorde bra roller. Hon var i olika pjäser som jag såg henne. Och framförallt komedier förstås. Hon hade en påtaglig timing i sitt sätt att leverera repliker. Jag tyckte väldigt mycket om Anna. Det var en god vän, nära vän faktiskt. Vi hade väldigt roligt på scenen också.
Jag tror det.
Ja, det var det. Och hon hade ju hon genomled ju en eller två säsonger kanske med Jarl Kulle i My Fair Lady.
Och det, ja, nu sa du genomled.
Ja,
och då, alltså, vill jag lite grann krafsa på det. Mm.
Jo, men alltså, jag vet inte, men jag har ju förstått på många som jobbade med Jarl Kulle att det var ju inte världens lättaste människa.
Nej.
Att vara med på en scen, inte.
Alltså, jag trodde alla teaterdivor var lätta att ha att göra med.
Nej. Jag tror att det är långt ifrån så.
Asså, okej, okay, det är jag som är fel.
Det är väl bra att vi har divor i teatern, och många är ju oerhört begåvade och väldigt duktiga. Men jag ger mig 17 på, eller jag kan lova, att alla är inte så lätta att ha att göra med. Många vet sitt värde och många tar sig friheter. Och för många av dem som har gått bort inom svensk teater, om man nu får tro allt man har hört genom åren, så var det nog många som klarade sig undan MeToo.
Jag har gjort samma reflektioner då och då när man bläddrar i, ja, memoarer, ja, och läser biografier. Och särskilt om man läser bara liksom lite mellan raderna.
Mellan raderna, ja. Ja.
Men Anna Sundqvist, hon gjorde alltså Eliza då mot, ja, Kulles Higgins. Ja. I någon av... För han gjorde ju My Fair Lady flera gånger.
Det var väl, ja, han gjorde flera gånger. Det här var inte första... Första gången var Ulla Salle.
Ja, precis. Ja. Men det var väl en sån pjäs man drog fram, ja, när man kände... Nu. Vi måste ha en succé, ja, nu.
Just det, vi ska spela in lite stolar. Ja. Glada änkan eller My Fair Lady.
Ja, men det är så, eller hur? Ja. Ja. Och är Kulle ledig?
Ja, då kör vi.
Ja, men då kan vi räkna hem. Vad som gör en lite nyfiken i det här läget är ju, nu är du ju i Stockholm. Det är ju i Stockholm allting händer. Där finns ju tv, där finns ju Intiman, där finns ju Anna Sundqvist.
Mm.
Varför drar du dig då tillbaka till Örebro? Eller hur kommer det sig?
Ja, jag tror att det finns två skäl till det. Dels så skildes Birgitta och jag. Det kommer in en sån här skilsmässa. Och jag kände nog att jag ville göra någonting annat. Alltså, jag var nog oerhört smickrad och charmerad av att träffa alla de här människorna. En del av dem som jag hade haft liksom som idoler när man var ung och växte upp. Och man fick träffa nya, begåvade, trevliga människor. Men det var någonting, kände jag, som försvann. Och det var något, jag vet inte, något vanligt liv. Inte behöva bara leva i den världen. För vilka man än träffade, när man än träffade dem, hur mycket man än umgicks, så var det nästan alltid prat om teater, och har du sett den, och vad är det, och är det roligt, och vem får den rollen, och vem ska göra det, och vad skrev de i recensionen och alltihopa. Och jag kände att
du behövde göra så kallad reality check.
Ja, det var väl inte bara det behövde vara. Och skilsmässan rev upp en massa saker. Vi hade ju en adopterad son tillsammans, Birgitta och jag, och i känslig ålder. Och hon ville utveckla sin sida, och jag visste inte riktigt var jag stod. Så att vi sa till Sandrev så att vi skulle nog gärna stå över, och då efter den här Änglar på stan, och då sa Göran Lindgren, ja men kan du inte börja jobba hos oss då? Du kan väl jobba på Oscarsteatern?
Och göra roller då?
Och då sa jag, och sa, vad ska jag göra på Oscarsteatern? Ja, sa Göran, vi vet ju inte hur det blir där med ledningen och så. Jag skulle behöva någon på teatern som tar hand om lite om repertoaren och håller lite ordning på teatern. Och så. Vi var nere och tittade på ett kontor som jag skulle få på Oscarsteatern i Stockholm. Och så. Och de bar dit någon skrivmaskin och sådär. Och jag kände bara att nej, men jag vill inte. Nej, det är nog inte, det här är nog inte mitt liv att sitta och bli, och tro att jag ska bli chef för Oscarsteatern. Nej.
Oscarsteatern, Sveriges största privatteater, där.
Ja, men ja.
Just Jarl Kulle.
Ja, jag vet.
Men Gustav Walli,
allt sånt satt i väggarna.
Ja.
Och då tänkte jag, vad ska jag där och göra? Jag tycker
du ville bygga din egna väggar.
Ja, men jag kände så här, ja men jag vill ju kanske stå lite, min Hjalmar och det där, jag kanske ändå ska försöka hugga tag i det. Och det enda ställe då utöver där vi var då, som jag kunde tänka mig att producera mitt eget på, det var ju att åka tillbaka till Örebro. Där visste jag ju att jag hade publik. Och trots allt så är det ju så att om jag gjorde det så skulle jag säkra min ekonomi lite grann. För vi hade ett rätt stort och dyrt hus, Birgitta och jag, ute i Danderyd. Och det var vi ju tvungna att göra oss av med. Och hade lite lån på det där. Så Birgitta flyttade in i Stockholms centrum på Dalagatan. Och jag flyttade till Örebro. Och fortsatte min verksamhet där. Och där började vi då på allvar bygga upp det här med bussarna. När jag kom tillbaka. Och det visade sig vara väldigt lyckosamt så småningom. Alltså vi hade ju revyer som vi spelade. I Örebro på en teater som tog 650 personer spelade vi 4 säsonger, tror jag, en uppsättning.
Oj, hur lång är en säsong? Hur många föreställningar?
Ja, då hade vi ju en höstpremiär, så spelade vi också våren. Och så var det en ny uppsättning på hösten, och så spelade vi en bit in på nästa vår. Alltså en uppsättning. Och då upptäckte vi att då kom det ju bussar från Norge, och kom det någon från Finland, någon buss, och skulle titta på oss. Så att vi byggde ju upp, kan man säga, en privatteaterverksamhet i Örebro. Den var jättestor alltså.
Det låter så.
Ja. Det var stort, det var jättemycket alltså som kom.
Och då hade du lite draghjälp av att du hade figurerat i tv och så?
Ja, absolut.
Ja.
Visst hade vi hjälp av de här åren som hade varit då. Där vi grundade vår publik, det var ju med de 4 små revyerna på Örebro teater. Och sen åren i Stockholm som var då med radio och med tv och allt möjligt sånt där som vi jobbade med. Och så kunde man komma tillbaka till Örebro och ha det där i ryggen. Det var ju en väldig hjälp. Och så den här firman då, en kompis till mig som heter Håkan Lindström, som som på nästan egen hand byggde upp hela den här bussverksamheten. Och den har vi haft med oss, haft glädje av. Genom alla år har vi stöttats av bussbolagen. Utan dem så skulle vi inte ha kunnat driva verksamheten i Örebro. Det skulle inte gå.
Det här med bussar är ju intressant, för att även Stockholms privatteater under 80-talet, alltså då, de vi redan har nämnt, men också Vasan. Och,
ja då.
Om man kommer ihåg alla sådana här Ray Cooney-faser med Ulf Brunberg och Kjell Bergqvist och Lena Nyman. Omaka par heter någon. Tuta och kör. Är du inte riktigt fisk? Även de hade väl liksom bussbolag. Alltså deras publik var nog liksom i en väldigt hög grad tillresta.
De bussade in folk, ja.
Alltså det var inte de som bor i Stockholm, utan det var folk som kom från landet. Och så köpte man ett paket med för bussresa och så blev det liksom restaurangbesök. Och sen så ser vi Carl Gustav i Spanska flugan. Och sen så...
Det som var skillnaden som vi upptäckte med åren var ju att om du fyllde en buss med, låt oss säga då, 50 personer i Örebro, som en teaterbuss, den går till Stockholm. Då skulle den bussen åka in i Stockholm och så skulle de släppa av 20 personer på Spanska flugan. Då skulle de åka vidare till en timman och släppa av 20 personer där och så åka vidare och släppa av 10 personer på Oscars. När de här skulle åka hem sen så hämtade de upp alla de här. Och då pratade ju de med varandra i bussen om vad de hade sett. Ja, vi såg det, vi tyckte det var bra. Vi såg det, vi tyckte inte det var lika bra som när vi såg det och allt sånt där. Men den bussen som kom till Örebro, den kom bara till oss. 50 personer gick ur, 50 personer kom på. När de åkte hem så pratade de bara om vår uppsättning.
Ja.
Det blir en skillnad i det där på något sätt.
Ja, samtidigt fördelen då är ju att om halva bussen har sett någonting annat så kommer ju den pjäsen att få lite muntlig reklam då.
Ja.
Nu var alla liksom, nu hade alla sett samma.
Alltså sett samma.
Oavsett vad de tyckte så.
Så har de sett samma.
Ja. Och vilket år gör du den första? Det är nu de börjar heta Hjalmar.
Nu heter Hjalmars. Nu är det Hjalmars. Ja.
Och det är någon gång i mitten av 80-talet?
Ja, det är i mitten av 80-talet.
Ja.
Då drar det igång med Hjalmar-revyerna. Och så var det väl en om året och så var det någon som gick lite längre, så två år och så. Och så fortsatte det. Och då var vi från början på Hjalmar Bergman-teatern mitt i Örebro. Så flyttade vi till Parkteatern. Vi byggde in en gammal folkparksteater. Det var en sån här friluftsteater, men vi byggde in den för att kunna spela vintertid. Därifrån flyttade vi till badhuset. Vi hade ett gammalt badhus i Örebro som vi byggde om till teater. Därifrån flyttade vi till Nöjeskrogen som låg på Järntorget i Örebro. Därifrån flyttade vi tillbaka till Parkteatern. Och därifrån har vi nu flyttat till Brevens bruk som ligger några mil utanför Örebro.
Det låter lite rastlöst. Kan du inte bestämma dig, Carl?
Ja, men det har ju gått så många år.
Men är inte det en känsla att man har samma ställe? Det här hänger rekvisitan, kommer ni ihåg då?
Ja.
87 när vi gjorde den Bert Karlsson-parodin, där hänger lösnäsan kvar på
väggen. Jo, så är det ju. Men sen är det där nyfikenheten, det där rastlösheten. Att, ja, men, har vi inte gjort allt man kan göra på den här scenen nu? Och så hittar man det där gamla badhuset. Badhus, vänta ett tag, med alla hytter och allting, och hur kan folk sitta här, och här kanske vi kan servera lite mat uppe på den här hyllan, och ja, då kommer det till, då blir en ny utmaning. Man tjänar inga pengar på det kostar hela tiden att inreda teatrar och hitta på, men det blir någonting annat.
Ja, men här finns nog lite olika skolor. Det finns ju vissa som ville ha sin teater. Så här, Kademumma hade väl Folkan på Östermalmstorg.
Ja, han hade Blanche-teatern först.
Ja,
var
han
ju
precis.
På Blanche. Och sen var det ju Folkan år ut och år in.
Och var det inte till och med så att Blanche... Nej, det gjorde den inte. Den revs inte då. Men,
nej, men senare.
Av något skäl. Så,
ja,
alltså, intar vi den teatern. Och sen är det från... Ja, när Kademumma hamnar på Folkan. Men det är ju någon kanske på 40-talet.
Ja.
Och där är han ju liksom långt in på 70-talet.
Oh, oh ja.
Och Pavel och Knäppa upp hade då Ideon-teatern i 16 år. Där var det rivningar som satte stopp.
Ja.
Medan då Hasse och Tage, de bytte ju alltid spelplats.
Ja, de bytte.
Nu har vi varit på Berns. Nu har det varit liksom krogshow. Nu ska vi in på en teater och spela för en teaterpublik. Och nu har vi haft en jättestor ensemble och jättemycket dekor. Och nu ska vi liksom montera ner och vara tre personer i någon fickrevy.
Ja.
Alltså, de jobbar ju så. Det finns ju lite olika skolor.
Det gör ju det.
Men du tillhör lite mer... Du är någonstans mitt emellan
där. Jag är lite mitt emellan där. Det är vi nog. Vi har stannat några år på varje ställe och så har vi flyttat oss.
Och när du säger vi, vilka är ni nu som driver det här Hjalmar-koncernen?
Ja, Alltså, just nu har vi en producent förstås som hjälper oss med att räkna ut budgetar och sånt. Han heter Christer Linder. Sen så har jag ju min fru, nuvarande hustru då, Marie Kühler. Och sen har jag en dotter som har växt in i det här också. Så vi är som ett sånt litet team. Sen har jag mycket hjälp av Monica Forsberg, som du har haft som gäst i det här programmet.
Ja, och i vars hem vi sitter och gör det här samtalet för mig.
Och som jag också har ett samarbete med sedan många, många år tillbaka. Monica är jätteduktig och skriver texter och sånt där. Så det är en liten grupp, och så kan man ta in någon utifrån ibland. Jag har haft stor glädje sista åren av att kunna samarbeta med Mikael Neumann.
Mm.
Som jag tycker är duktig att skriva och sådär. Så
dansk-svensk entertainer som...
Ja.
Fanns oerhört mycket på tv på 70-80-talen och som fortfarande är en oerhört mångkunnig och framförallt extremt musikalisk
duktig gitarrist, vet du, Mikael Neumann, som sin pappa Ulrik Neumann då, som väl många känner till som lyssnar på det här programmet, har en känsla.
Ja, som jobbar med Alice Babs och Sven Asmussen i Swedanes. Och dessutom efter det så hade ju den unge Mikael Neumann tillsammans med sin syster Ulla och pappa Ulrik, de hade också 3 gånger Neumann.
Precis.
Men han har också skrivit mycket ihop med Åke Kato och sådär för olika...
Ja,
till exempel för Eva Rydberg och Nils Poppe på Fredriksdalsteatern och sådär.
Vi har jobbat mycket med Sven Melander också, här nere nu i Skåne och så Sven var med. Och det är kul att kunna ta in folk på det sättet och bli en produktionsteam. Och bakom alltihopa, den som liksom håller i alla trådarna, han heter Janne Beime.
Mm. För nu pratar vi om nu, 2020.
Ja.
Och det här är ju någonting du påbörjar. Har vi ett årtal? Är det 86, 87 någon gång?
Ja, kanske något tidigare ändå, va?
Ja, så pass.
Ja.
Ja, du vet bättre än jag.
Ja, jag borde ju det.
Ja, det tycker jag. Men det, vi pratar ju... Det är ju 35 år.
Ja, det är det. Det är ju lätt.
Men har du haft samma team omkring det hela tiden? Det har du inte.
Nej,
haft.
Det har inte. Nej, det kan jag inte säga att jag
har varit. Du har varit konstanten sen dess.
Ja, jag är ju den som har varit med hela tiden. Och sen kom ju Marie in i och med att vi träffades och blev ett par. Vi har ju 2 barn tillsammans och gifta nu. Så vi är ju ett tajta, kan man säga. Men sen har det varit ut och in med olika människor under vägen som det, ett tag var det ju Lima Bralls direktör Aller Johansson som höll i hela vår verksamhet, och det var det under ganska många år. Och sen när han försvann ur bilden så var det ju Jan Beime kom in och tog över där. Och på textbiten så har det varit många under. Åke Strömmer hade jag ju väldigt mycket roligt ihop med och så, men Åke gick ju bort alldeles för tidigt, tyvärr.
Ja, just det. Åke Strömmer, han nämns i den här podden emellanåt. Mm. Alltså, många minns honom ju säkert som sportkommentator. Du har säkert hört klippet när han intervjuar en ung Ingmar Stenmark.
Ja,
har du haft någon annan idrott på gång? Spelar du fotboll eller så?
Nej.
Men du springer i fjällena?
Ja, lite grann.
Därför att det är rätt intressant att veta. Du är medveten om att du slog igenom i vintras internationellt?
Ja.
Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol.
Jo.
Vad har Olle sagt till att du ska göra? Olle Rolén?
Ja. Han har inte sagt just någonting.
Inte det.
Åke Strömmer pratar mycket, mycket fortare än vad Stenmark gör. Men han ledde också Minnesmästarna, så var ett sportprogram. Och så. Men han skrev också mycket för lokalrevyer.
Jordan. Han skrev sångtexter och skrev för lokalrevyer, skrev mycket för revyerna uppe i Dalarna. Och där var det revyer i många små byar, alltså, som där Åke var med och skrev. Han var ju en av Hylands pojkar, kallas de ju. Och fanns väl med i kulisserna också lite grann. På Hylands hörna och sånt här och hjälpte till. Jag vet inte om han fixade artister och skrev lite texter och hjälpte till. Åke var, han pratade ju fort.
Och man fick en känsla också av att han tänkte fort.
Han tänkte fort.
En idéspruta.
Ja. En idéspruta, absolut. Ja. Åke ringde ofta och så sa han att du, jag skickar en vers nu på det där du ville ha, så vet du hur det inte ska vara. Adjö. Så fick jag rätta.
För hur gör man då? Alltså, jag har fått en känsla, det finns någonting som heter LIS.
Mm. Lokalrevyer i samverkan, ja.
LIS. Ja, och jag, någonstans har jag snappat upp det här, får du ju rätta mig nu. Men att det finns nästan som en sorts sketchbank som tillhandahålls av LIS.
Det tror jag stämmer, ja.
Ja, men det är ingenting du har utnyttjat.
Nej.
För där tror jag att Åke Strömmar, det ligger nog många Strömmar sketcher.
Där finns nog saker som Åke har skrivit. Jag tror inte jag har något i den, inte vad jag vet. Jag får någon förfrågan från LIS ibland om, eller någon revy som ringer och vi har sett det här, att ni hade, eller ni gjorde det där numret. Har du skrivit det? Ja, då kanske jag, ja, får vi låna det? Och då brukar de fråga hur ska vi betala? Och då har LIS ett stipendium som heter Bosse Parnevik-stipendiet. Mm. Och då brukar vi säga det att betala in en slant till Bosses stipendium. Så jag behöver ju inte tjäna några pengar på gamla revynummer. Men då kan de betala en slant dit, så får de låna texterna och så kan, delas det ju ut genom Bosse då till någon ung begåvning och så. Jag tror Povel har också något sånt där, Povels penna eller någonting till de som skriver. Så och jag tror nog att de här LIS gör en väldig nytta. Alltså man kan ju säga lokalrevyerna runt om, det är ju som en folkrörelse. Det engagerar ju fruktansvärt mycket människor. Inte alls bara de som står där på scenen och sjunger sketcherna, utan det är ju ett sorts ideellt arbete med snickeri och måleri och sykläder och allting.
Och det är en eldsjälsbaserad verksamhet.
Ja, det är verkligen eldsjälar. De är viktiga. Och tänk ändå så många begåvningar vi har som jag tror från början har kommit just ur att de har blivit inskolade i ortens lokalrevy, och så därifrån har de tagit sig vidare i artistbranschen. Så det är en fin verksamhet tycker jag vi har i Sverige.
Ja, och fortfarande inbillar jag mig till större delen amatörstyrd.
Ja, så är det ju.
Alltså en del är ju åtminstone semiprofessionella och vissa revyer med lite självaktning tar ju gärna in lite namn och sådär.
Precis, lite gästspel.
Lite nyllen.
Ja, ja.
Men det är ju de som når mig. Sen finns det väldigt många fler buskar ute i landet någon liten övertal man kan stå på.
Och det är bra, det är ju en bra tanke med LIS att de har ett lager av nummer. För att jag menar, om de har ett nummer någonstans nere hos Kent till exempel då, i Arlöv, som gör revyer där som han tycker är bra, så kan ju någon låna det upp i Umeå, och det är ju inte samma publik. Och är det inte ett lokalnummer som handlar just om Arlöv, så funkar det ju ändå lika bra på något annat ställe. Så att det är en bra verksamhet.
Mm. Och du har drivit en lokalrevy då i drygt 30 år i Örebro.
Och
du måste väl haft, det måste ha varit en av Sveriges största lokalrevyer.
Ja.
Var du rent av den största?
Ja, det tror jag. Jag tror att vi var under många år så var vi den största. Men då vågade vi ju inte kalla oss för lokalrevy.
Nej.
Därför vi insåg ju snart att ju längre bort ifrån bussarna kom, ju mindre visste de ju om vem som var kommunalråd i Örebro. Så vi fick ju så att säga överge det. Det insåg vi ganska snabbt. Så revyerna blev ju en sorts, ja, det blev inte lokalrevyer, det blev riksrevyer om man ska vara ärlig.
Du kan vara ärlig.
Ja, jag försöker. Jag tror
ingen misstycker. Nej, men för att då blev det är intressant det här, för att Stockholm är ju meckat, det är ju det stora centrumet. Men Göteborg har ju också liksom en stark, alltså, särskilt om vi pratar 80-tal och så, då har de ju Hagge som gör
revytradition i Göteborg.
Palme skulle också varit här idag, men han är tyvärr förhindrad, han är ute och medlar. Av alla människor på jorden. Det kanske inte blir fred ute i världen, men så länge han är borta är det ju jävligt mycket lugnare här hemma.
Men Örebro blir ju ändå en sorts revycentrum då. Vad har du för artister i din ensemble i Örebro? För där det var ju inte bara lokala förmågor.
Nej då. Dels så har vi ju haft artister som vi har lånat in i revyerna och haft samarbeten med under åren. Och sen så har vi ju också plockat lite på hemmaplan de vi tycker har varit bra. Vi har en kille nu som heter Peter Källström. Och det är en lokal produkt. Han är i och för sig inte från Örebro, han är från Eskilstuna. Men det spelar ingen roll, han bor i Örebro. Som både skriver och spelar. Och han har varit med i många år, både i revyer och även i andra produktioner som vi har gjort. Men under åren såklart att vi har tagit hjälp av sådana som har kommit och gästspelat. Anna Sundqvist är ju ett sånt tydligt namn. Plus det som kanske var allra roligast och allra bäst, det var ju Gunilla också.
Vänta ett tag! Vad är meningen med det här? Har du tagit med hund?
Ja, vad fan tror du det är en gris?
Ja.
Alltså, varför kan inte hundar kissa och bajsa när de ska?
Jag har
gått en hel timme här ute i parken med fyllan. Och hon har bara jagat kaniner i ett kör.
Vänta ett tag.
Vad heter hund?
Fyllan.
Fyllan?
Ja, efter husse förstås.
Jaha, ja, ja.
Det är roligt att du nämner henne. Hon nämns också alldeles för sällan. Hon fanns ju mycket på tv när jag var barn. Återigen, så här, återigen. Hon var nog förut med i just Spanska flugan med Carl Gustav.
Ja.
Och hon spelade primadonnan i Svenska Sesam.
Sesam.
Som väl också Birgitta Götestam gjorde, va?
Det var jag också inblandad.
Där var du inblandad. Var med det.
Ja,
ja. Ja, precis. För det är ju den här lilla info att spela Millejor och...
Ja. Magnus gör dirren. Ja.
Stackars. Ja. Stackars lilla tom. Otur har han jämt vår kille.
Ja, precis. Det är Svenska Sesam.
Skämmer vi det onda bud? Nils Eklund var pom-pom.
Ja, Nils Eklund.
Ja.
Du har verkligen...
Ja. Ja, det här var ju ett centralt program. Jag tror aldrig att det har represerats.
Nej, det har du nog inte gjort.
Nej, och nej. Det var ju alltså då Jim Hensons Sesame Street-docka, ja. Alltså Kermit, ja, och Grover, och Ernst Günther gjorde kakmaset. Mm. Och sen så var det upplandat då med helt nyskrivna svenska sketcher med ramhandling, där ni var på en liten teater. För mig gjorde det ett jättestort intryck, men jag har ju aldrig sett det igen.
Nej, det har du rätt i.
Det kom ju LP och det kom lite...
Ja då.
Det kom ju någon bok där man kunde liksom måla Bert och Ernie och sådär. Men också måla...
Kommer du ihåg det? Lars Amble gjorde grodan Kermit.
Ja,
och på den där LP:n som kom då, så gjorde Amble... Han sjöng in It's Not Easy Being Green. Det är inte lätt att vara grön. Och han gjorde ju Kermit med lite Dalmål. Alltså lite åt Dalarna till. Och jag spelar den där ibland hemma. Jag tycker det är en så rolig inspelning. Det är inte lätt att vara grön.
Det är inte lätt att vara grön. Att dag efter dag var som fylld av klorofyll. Och undra varför man inte blev röd eller gul och guld. Vilken färg som helst som gör en glad.
Han gjorde det faktiskt bra, Lars Amble. Det var jätteroligt.
Det betvivlar jag inte alls. Just det här minns jag inte. Jag minns ju på pramacka med Grover och så. Det är mycket man minns.
Ja, det är mycket. Men man kanske minns för mycket ibland.
Ja, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig. Det finns ingen övergräns. Men jag blev glad att vi tog upp Svenska Sesam.
Svenska Sesam,
det väckte någonting i mig. Du kommer inte ihåg varför vi tog upp det. Jo, Gunilla Åkesson,
ja. Ja, hon var ju med där, ja. Primadonnan. Och hon...
Gäster med gester var hon också med.
Ja, visst.
Liksom inga gill för övrigt.
Ja, då.
Och Meg Westergren, flera av dem.
Ja. Hon kom ju till... Hon är född i Lindesberg, Gunilla. Och under de år som jag jobbade åt Svenska Riksteatern, så träffade jag på Gunilla i en uppsättning av Två gentlemän från Verona. Det var en popmusikal, kan man väl säga, på 70-talet. Och den skulle ut på Sverige-turné, och den repeterade vi in på Årsta teater i Stockholm. Och jag var regissör för den där uppsättningen, Gunilla var med. Och då kom vi att prata om det. Ja, men vi kom ju från samma område i Sverige och sådär. Och ja, vi bor ju de bodde ute i Djursholm, hon och hennes man Anders och sådär. Så blev det väl inte något mer med det. Sen ringde hon mig en kväll i Stockholm och sa, jag ska vara med. Mille Schmidt ska sätta upp en revy på Intiman med Carl Gustav, och jag ska vara med. Och jag har inget bra nummer. Kan inte du skriva någonting? Ja, det kan jag göra, så ja. Då hittade jag någon gammal musikallåt ur någon engelsk musikal. Och så gjorde jag en text åt Gunilla som hette Medan de byter. Alltså att hon skulle vara den som kom in när alla de andra bytte på scen. Och så kom jag och satte mig i bilen och åkte ut till henne hemma i Djursholm, och så sjöng jag upp det där för henne. Och sa, ja, det här blir bra, sa hon. Och det blev jättebra. Det blev ett av de riktigt roliga numren i den där revyn, som i övrigt inte var så särskilt lyckad då. Men då fick vi den här kontakten. Och sen när Anna Sundqvist inte kunde vara med längre i Örebro, och vi skulle gå vidare, jag tror vi var ute på Nya Parkteatern, ja. Så det hade gått några år från Bergmanteatern, så tog jag kontakt med Gunilla och sa, har du inte lust då? Ja, sa hon, men då, jag vet inte, då får jag ju pendla. Ja, det är klart du måste, sa jag, och hon bodde kvar i Djursholm. Men på den tiden spelade man ju onsdag, torsdag, fredag, lördag och matiné söndag. Det var ju långa spelveckor. Och jag vill inte bo på hotell, så då får vi fixa så du får en lägenhet. Så hon skaffade sig en lägenhet i Örebro. Och sen kom hon att vara med, inte bara i den revyn, jag tror det blev, jag vet inte hur många, men hon var med i många, många år. 8 år tror jag hon var med hos oss.
Jag är lite nyfiken, alltså, i de revyer du har producerat, är det du som har skrivit numren?
Ja, det mesta har jag skrivit, men som jag sa till dig så har vi haft textförfattare som har varit med och skrivit runt omkring. Monica har ju till exempel bidragit med väldigt mycket sångtexter och så, men Hjalmars material kan man väl säga genomgående är nog mitt eget. Mm. Det är jag som skriver det, och det roligaste är att sitta och fundera på hur kan Hjalmar kommentera någon debatt som pågår just nu. Det är ju det roligaste. Det tråkigaste är att leta efter fräckisar. Jag har en hel bokhylla hemma med massa såna engelska jokes-samlingar och sånt där som man får gå in i och titta. Och 90% är ju fullständigt, det går inte att använda. Det är ju värdelöst. Men du får, ja.
Nej, jag förstår. Nej, men för det här väcker liksom en mer allmän fråga kring revyformen. Det var intressant att ta upp den här revyn som Millie Schmidt gjorde med Carl Gustav, och där Gunilla Åkesson hade någon roll. Då ser jag framför mig att den här revyn har inte riktigt någon avsändare.
Nej.
Hasse och Tage till exempel, de hade ju som princip, vi skriver för våra nummer. Ja. Sen Hasse och Tage revy, det var alla nummer var ju skrivna.
Ja, det var deras, absolut.
Jag tror det finns, i hela deras produktion så finns det ett nummer i en revy som ingen av dem har varit inblandad i.
Vad är det?
Ja, det är Lasse Månssons monolog i Gröna hundar. Han är badmästare. Den har han skrivit
den
själv.
Den skrev Lasse själv då.
Ja. Men i övrigt så har oftast bägge, men minst en av dem varit inne.
Var du med och skrivit?
De släpper liksom inte upp någonting på scen som inte är deras.
Nej.
Det var liksom, det är ju den ena, i den ena änden. Sen tror jag på många lokalrevyer att man i princip, man kanske går till den här banken då med sketcher och sen så, eller att man liksom skickar ut frågan till 20 olika författare, skicka in någonting.
Precis, hjälp oss, skriv.
Ja. Och då blir ju inte avsändaren lika tydlig ur den aspekten i alla fall. Sen kanske man har någonting annat som håller samman den revyn.
Man kan ju ofta hitta ändå en röd tråd, och den gamla sortens nummerrevy så att säga, den byggde nog ofta på att det var flera som skrev. Men det som Hasse och Tage kom med, och det tycker kanske framförallt, borde man säga kanske, att framförallt det som Galenskaparna har kommit med har väl förnyat ordentligt revygenren, tycker jag. Där det blir en sorts nästan som musikalrevy med både att de lägger det i en miljö, om det nu är en tågstation eller vad det är för någonting, eller någonting annat. De tycker jag verkligen har förnyat revygenren och pekat på nya vägar. De har gjort mycket bra saker alltså.
Claes Eriksson och hans muntra gäng, ja, det har de absolut gjort. Och Claes Eriksson har ju också en hjärna som, som dels nog aldrig sover, men som också, det finns en envishet hos honom. Det finns någonting, den ska bevisas. Det ska gå att göra 2 timmar underhållning som utspelas i en nedlagd järnvägstation. Ja. Det ska gå att göra. Och andra kanske hade tänkt, men det räcker väl med att vi gör det i ena akten, så kan vi göra något annat i andra akten. Nej. Allt ska
det
vara,
ska
här
gå, och det är här nu.
Ja. Och det är som en hel tv-serie som enbart utspelas inne på en mack. Alltså han sätter ju upp den sortens begränsningar för sig och är väldigt noga med att hålla sig inom de ramar som han själv har hittat på. Det är ingen annan som tvingar honom.
Nej.
Utan det är ju som en del av den kreativa processen, inbillar jag mig.
Det tror jag. Jag tror att du har alldeles rätt i det. Det är riktigt. Och så sådana där sceniska utmaningar. Jag gillar ju det också. Det är ju kul om man är på en teater som ger en, åtminstone någon gång i livet, de här möjligheterna. Här har du en teater, du får jobba med en vridscen. Den här vridscenen funkar faktiskt. Och den kan gå fort och den kan gå sakta och den kan gå åt båda hållen. Och vill du att det ska snöa? Ja, men okej, det låter snöa här då. Och jag tycker, ska det snöa på scen så ska det snöa ordentligt. Det ska inte komma 14 snöflingor, utan ska det snöa. Det är som Singing in the Rain. Ska det regna? Ordentligt.
Hur gör man snö?
Regna.
Berätta för mig, avslöja toleritriket. Hur gör man snö?
Det finns en maskin för. Det finns en snömaskin som man har som det snöar.
Och då är det så att säga riktigt snö.
Ja, nej.
Alltså, det är
konstgjort, men det smälter. Det smälter.
Man återanvänder inte det. Man går inte och sopar upp det på kvällen och fyller på nytt.
Nej, inte så riktigt. Nej. Galenskaparna, därför jag tog upp det, de säger så här, ja men ska någon bada? Nej, alla ska bada. Vi ska, ja men det går ju. Jo, vi kan ha ett stort akvarium på scen. Det går väl inte? Jo, det går.
För alla ska bada. Alla för, ska för det heter bada. Ju föreställningen.
Ja, den heter ju det.
Ja, precis.
Och de gjorde det.
Det har, liksom... har vi döpt den till detta ja. Så måste vi löpa
hela
linjen.
Jag tycker det är så underbart att genomföra sånt.
Ja, alltså, precis. Det... Och så hoppar de i vattnet ja. Och så stänker det på instrumenten. Så ja, men då, det får någon lösa
då,
det.
Då får vi lösa det.
Ja, ja. Då får vi bygga stänkskydd.
Ja. Jag älskar det. Det är underbart.
Ja, och allt det här liksom för att sprida lite glädje. Två timmar skratt och musik till en.
Vi behöver det, tror jag.
Ja, det verkar så.
Och nu mer än någonsin, tror jag. Som världen ser ut och som världen har blivit med pandemin och som världen ser ut med våra ledare. Det finns en ängslighet över världen idag. Jag tror många människor känner en ängslan. De ser hur... Putin håller på, Trump håller på, Erdogan och Orbán och sådana här människor. Det känns en osäker värld. Och då tror jag att vi behövs, vi som gör lite underhållning. Vi som är avkopplare. För jag tror människor behöver den där knappen ibland. Ja, men koppla av. Lyssna på det här kåseriet. Eller läs det. Lyssna på Kalle Linds program. Eller gå på Peter Flacks revy. Jag tror vi gör någon sorts nytta. Annars skulle man väl inte hålla på.
Jag tyckte det lät som ett utmärkt slutord för det här samtalet. Är det inte
ja,
så?
Det kanske var det.
Du, Peter Flack, stort tack för att du tog dig tid.
Vad kul det var att prata.
Vet du vad du varit med i för sammanhang? Nej.
Nej.
Nej, det heter Snedtänkt. Det är Jaha. En podd.
Jaha, vad bra.
Den sänds också i P-tablån så att även din generation hittar den.
Det är klart jag vet. Nej, det var jätteroligt.
Tack. Jättekul. Ja, återigen, tack för att du ville vara med. Jag kan lite bara snabbt här berätta att det finns en Facebookgrupp och en Facebooksida som heter Snedtänkt som man kan gå med i eller gilla om man vill. Åsa Skarp har klippt och Andy Lundgren har mixat. Mig når man på helst bara positiv respons @gmail.com. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej, ingen aning.
Nej? Nej, vad synd. Ja, jag hade hoppats att du skulle ge mig ett litet förslag.
Ja.
Snedtänkt.